Anders Sundström heter jag. Pastor har jag varit i 30 år i Örebro-trakten. Sen 1,5 år tillbaka så finns jag i Open Doors och är inspiratör och talare. Och tycker det är fascinerande och fantastiskt att vi är en del av vad Gud gör i hela världen. Och vi är en del av Kristi kropp. Pingst i Karlstad, ni är en del av Kristi kropp. Tillhör den stora kyrkan, den stora saken som Gud gör just nu i världen. Jag ska kort innan jag går in på predikan visa nästa bild och kort berätta om hur Open Doors, vad det är för någonting och hur det startade. Den här mannen när han var ung hette Andrew van den Biel, han var holländare. Visste inte vad han skulle göra med sitt liv. Han tog värvning i armén och hamnade i Indonesien där man krigade. Han märkte att hans vänner runt omkring, de dog och han kände att jag mår inte bra i det här. Så han kontaktade en ung flicka som han hade lärt känna i Holland. Och hon var kristen. Och hon sa, du ska inte vara kvar där. Du ska fråga Gud vad han vill med ditt liv. Och precis när hon sa det så kände han, han var öppen för att förändra sitt liv. Så han sa, jag ska pröva det här du säger. Så han sökte in på en bibelskola i Skottland. Lärde sig engelska på sommaren och kom dit. Och efter ett år så kände han, Jesus är den jag vill leva för. Men så sa han så här, lite uppgivet. Jesus, jag vill tjäna dig, men vad har du för nytta av en sån som mig? Till saken hör att han var halt och hade ont i ryggen. Han tyckte han såg bara problem. Men då talade Gud. Och är det någonting vi vet så talar Gud alltid genom sitt ord. Han talar till alla människor i alla tider genom sitt ord. Och ibland specifikt till dig och mig. I vissa sammanhang med vissa verser som plötsligt när jag går och funderar på någonting så kommer det ett svar. Då kan vi utgå från att här väljer Gud att tala till oss. Och han fick upp det här bibelordet. Vakna upp, vi kan backa. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Och så sa han till Gud, vad är det här? Vad är det som är nära att dö? Och så blundade han och då fick han för sitt inre se en karta av Europa. Det var delat i två på 50-talet, Östeuropa och Västeuropa. Och han undrade, finns det kristna på den östra sidan, de kommunistiska områdena? Så han bestämde sig för att åka dit och ta reda på det. Så han kom till Polens huvudstad Warszawa. Och där besökte han en stor kyrka som var kontrollerad och registrerad av staten. Han gick in där och var med på gudstjänsten och märkte att det var en viss ordning där. Men prästen sa till honom efteråt, du som kommer från, vi har inga biblar här, kan du hjälpa oss? Jag ska fundera och be över saken, sa han. Sen besökte han en lite friare församling. Det var samma sak där. Vad bra att du är här, vi har inga biblar, kan du hjälpa oss? Ja, jag ska be och fundera över saken. Och sen besökte han en hemlig kyrka nere i en källare dit ingen gick. Som visste i alla fall att det pågick en gudstjänst där. Där var han och där... För en ledare som sa, vad bra att du kommer till oss, vi har inga biblar. Och han sa när han åkte därifrån, herre det känns som att du har talat. Men hur ska det här gå till? Jag har inga pengar, jag har inget tryckeri, jag har ingen bil att föra in några biblar. Och man får inte smuggla in biblar. Men visst, är det här vad du vill så måste jag ju börja med för det. Mycket snabbt fick han in pengar på sitt konto. Och tag på ett tryckeri. Och så fick han tag i den här bilen. Där just nu en bok framför där. Det är en fantastisk bil. En folkvagn. Är det någon som har ägt en folkvagn här? Ja, titta. Ni vet att det är en, eller det var en fantastisk bil. Bagageluckan sitter fram. Och när man öppnar den så är det ett utrymme där. Den fyllde broder Andrew med biblar. Och så smällde han igen den och så knäppte han sina händer och så sa han, Jesus Kristus, du kunde göra så att de blinda kunde se. Nu ber jag att de som ser ska bli blinda. Och så satte han sig bakom ratten och så tänkte han, hur ska det gå? Jo men Gud måste vara med mig. Så för säkerhets skull tänkte jag, jag ska slå upp det där bibelordet. Då halkade han några verser senare, där stod det så här. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Och i hans engelska översättning så stod det open doors. Och då kände han, det kan inte gå fel. Gud måste vara med mig. Det är han som talar nu. Så han satte sig bakom ratten. Och sen är det ju det, Gud har talat. Men hur ska det gå egentligen? Det finns ingen återvändo. Jag måste fram. Så han åkte och närmade sig gränsen och ser hur två vakter kommer ut. De här vakterna pratar med varandra väldigt intensivt. De är intresserade och engagerade i ett samtal där. Så när de kommer fram till hans bil och ber honom öppna luckan, vilket han gör, så är de mer intresserade av det de samtalar om än att titta på vad han har med sig. Så när han precis har öppnat så säger, slå igen det in. Så han får komma in utan att de knappt tittat på det. Och där tackar han Gud och säger, fantastiskt, det här vill jag fortsätta med. Och det gör han. Han smugglar biblar till Ungern, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien och också in i Ryssland med biblar. Och det finns någon siffra där, nästan den här mannen själv med olika hjälp och olika initiativ smugglat in 1 miljon biblar på det här sättet för att Guds folk ska få del av det här. Och det här finns berättat i den här boken som jag har med mig idag faktiskt på bokbordet. Det är en fantastisk bok, den ska du läsa. Vi tar nästa bild. Utifrån det här har Open Doors bildat. Det är ofta så, en pionjär går före och så kommer det, växer det fram någonting i efterhand. En rörelse, en organisation. Och den här finns över hela världen. Den finns i 70 länder och i Sverige finns det en del av det här. Så vi är en del av någonting stort som händer. Och det här är siffror som visar på vad Open Doors gjorde för de förföljda kristna förra året. Vi supportade 7 miljoner människor på olika sätt. Juridisk hjälp, opinionshjälp för de som är förtryckta. Ni ser ledarträning för över 3 miljoner. 1,7 miljoner fick biblar fortfarande. Det är fortfarande lite mindre smuggling idag. Man har ju appar och bibelmöjligheter och så här på den viset. Det fjärde, socioekonomiskt stöd när det var jordbävning i Turkiet, så var det också i Syrien, och där finns det en grupp kristna som möts som Open Doors hjälper. Vi fick snabbt ut hjälp till de drabbade där. Och även mikrolån. Och så har vi det sista. Vi besöker människor som lider och har det svårt, upprättar tillsammans med de lokala kristna också traumacentran, vilket är väldigt väl behövt. Nu vet ni lite grann kort om Open Doors, men min uppgift idag, det är att utifrån Guds ord få dig och mig att ta ett steg i tro. Jag ska ha 3 punkter och den första bibeltexten är den här. Det är bara från Hebreerbrevet 11. Det handlar om Mose idag. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn. De lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Moses föräldrar växte upp i Egypten. De hade kommit dit, eller deras folkslag, israeliterna, hade kommit dit genom Josef 400 år tidigare. Och det här folket, det växte. De födde mycket barn, men de var slavar. Farao som regerade i Egypten började bli lite orolig. Han såg ett hot här. Om de här blir för stora och starka, då kan någon annan fiende komma och så allierar de sig med dem och tränger undan våran. Det här får vi se upp med. Så han hade 2 strategier för att stoppa folket att växa. Han sa, vi måste ge dem mycket hårdare pålagor så att det blir tuffare för dem, så de får jobba mer intensivt och inte ha så mycket att tänka på. Det var det ena. Det andra var att vi måste hejda barnspridningen. Så alla nyfödda gossebarn, de måste vi kasta i Nilen. Så var strategin. Men Mose föräldrar, de lydde inte kungens bud, utan i tro så höll de Mose undan. Och så händer det än idag. Att kristna i tro på Gud inte lyder överheten, för man vet att Gud är den högste och det är han jag vill leva för. Och nu ska jag berätta om den här mannen som heter Dmitri. Dmitri växte upp i dåvarande Sovjetunionen. Han märkte mer och mer hur det blev svårare för han och hans familj att kunna möta så här. Man stängde kyrkor, fängslade pastorer och isolerade. Så han och i hans by där han bodde såg att vi kan inte mötas längre. Vi måste öppna vårt eget hem för att överhuvudtaget kunna ha en gudstjänst tillsammans. Och han och hans fru bestämde för att våra barn ska kunna få en kristen gemenskap, så får vi öppna hemmet här. Och så bestämde man att varje vecka, söndagar, så skulle de mötas vid en viss tid. Vi ska läsa Bibeln och vi ska prata om vad vi har läst, sa de. Vi ska sjunga och vi ska be. Det var de här tre momenten de skulle ha i sina samlingar. Och de började i en liten skala. Det hakade på lite bybor och de var 25 stycken. Men myndigheterna, de ryckte ut. De avbröt samlingen och sa till Dmitri, det här är olagligt, det här får ni inte göra. Det här måste ni sluta med, annars blir det konsekvenser. Ja, så gick de iväg. Dmitri och hans fru sa, vi fortsätter. Det gjorde de. Och gruppen växte. Och de var 50 personer. Då kom myndighetspersonen tillbaka och sa, vad gör ni? Jag sa att slutar ni inte så blir det konsekvenser. Och det kommer det bli. Och det blev det. Dmitri och hans fru förlorade sina jobb. Och barnen stängdes av från att gå i skola. Och nu satt de där och sa, ska vi fortsätta eller ska vi ge upp? Nej, vi ska fortsätta. Och församlingen ställde upp. De såg till att de fick mat, att de hade det okej på det sättet. Och själva fick de undervisa sina barn. Gruppen växte till 75 personer. Men nu ryckte myndigheterna ut i form av militären. En officer kommer in under en gudstjänst, trycker upp Dmitri mot väggen, slår honom på kinderna. Nu har vi varnat er, det här sista varningen. Det här kommer bli allvarliga konsekvenser för er annars. När han är på väg ut ifrån samlingen så är det en liten mormor som tillhör församlingen. Hon pekar upp i hans ansikte, officerens ansikte, och säger, du har slagit en gudsman. Du kommer inte att överleva. Han går iväg därifrån. Och två dagar senare dör den officer i en hjärtinfarkt. Och en enorm gudsfruktan sprider sig nu i hela byn och i församlingen. Så nästa gång de möts så är de inte 75 personer utan 150 personer. Myndigheterna kommer. De tar Dmitri, sätter honom i en bil och ger sig iväg. Ingen vet var han ska. Ingen vet vad som ska hända. Ingen vet om han kommer tillbaka. Hans familj, de har ingenting annat att göra än att be och välsigna det som händer och sker och be till Gud om hjälp. Dmitri, han körs 100 mil därifrån. Hamnar i ett fängelse tillsammans med 1500 andra fångar. När han sitter där i sin cell och han är ensam kristen, då tänker han, nu är det som det är. Jag bestämmer mig för att odla två vanor här. Jag ska varje morgon sträcka mina händer och sjunga en lovsång i min cell. Och det gör han. Han börjar och de andra fångarna skrattar åt honom. Men han fortsätter. Och efter ett tag så börjar de håna honom och trakassera honom för att få honom att sluta. Och till slut blir irritationen så hög som han förbannar och svär åt honom när han står och sjunger sin lovsång. Men han ger inte upp, för han har bestämt sig. Det här ska jag göra varje morgon. Den andra vanan som han bestämmer sig för att göra, det är att varje gång han hittar något litet blad, ett block eller någonting, så tar han det innanför sina kläder och så tar han in det i cellen. Och så letar han efter någon kolbit eller blyerts eller någonting, så han kan skriva på det där pappret. Och när han gör det och hittar något litet blad och lite blyer så han kan skriva, så klottrar han det fullt med bibelord och lovsånger. Och så fuktar han det och sätter upp det på väggen. Och så står han och tillber där. När fångvaktarna får syn på det går de in i hans cell, river ner det här, slår honom och går iväg. Och det här pågår i månader, i år. Efter 17 år kommer bönesvaret. Dimitri är ute på fängelsegården. Han ser ett helt block ligga där ute och en blyertspenna bredvid. Han ser det som ett fantastiskt bönesvar. Wow! Så han tar allt det där innanför kläderna, klottrar det stora arket fullt, fuktar det, sätter det på väggen. Det är större än allting annat och så står han och lovprisar. Fångvaktarna rycker nu ut, river ner det där, slår honom och bestämmer sig för att det här var det sista han satt upp. Vi avrättar honom. De tar ut honom och då sker undret. De andra fångarna som har lärt känna Dimitri, de börjar nu ömma för honom. Varenda fånge i varenda cell ställer sig nu upp, lyfter sina händer och sjunger den lovsång till Herren som Dimitri har sjungit varje morgon. Det blir alldeles kavlugnt på vakterna som undrar, vad händer? Och en av vakterna stirrar på Dimitri och säger, vem är du egentligen? Och han säger, jag är son till den levande guden och Jesus är hans namn. Nu sprider sig en oro i fängelseledningen. Vi kan inte avrätta honom. Det kan ju bli upplopp här. Så man beslutar sig för att frige honom. Och efter 17 år får han komma hem till sin familj igen. Och sitter och berättar den här berättelsen för Nick Ripken. En bok som jag har med mig här på bokbordet. Som dokumenterar det här och skriver det här. Och visar, och det är ingen bitter Dimitri som sitter där och besviken. Gud har stulit 17 år av mitt liv. Det enda han är uppfylld av är, tänk att 1 500 fångar har fått höra evangeliet. Har fått uppleva vem Jesus är. Det har haft ett pris. Men det har det varit värt. Den som tar ett steg i tro kanske tar ett steg ifrån det andra bestämmer därför att man upplever så starkt att Gud vill det här. Det här kan ha ett pris, men om det är i Guds vilja och inget dumdristigt eget initiativ så kan Gud vända det mörka till att göra det ljust igen. Och det är vad som händer och det är vad som sker. När vi talar om de förföljda och de som har det svårt så ska vi veta att Gud finns där. Och han vänder ofta det mörka till någonting ljust. Och det är faktiskt så att ju mörkare det är, ju mer lyser ett ljus klart. Vi ska visa en lista som Open Doors tar fram varje år. World Watch List. När muren hade fallit och mycket av Open Doors arbete fanns i de kommunistiska länderna så funderar man på var ska vi nu engagera oss? Var finns de förföljda kristna? Man gjorde en undersökning i alla länder och tittade var förföljelsen var som störst. Och så bestämde man sig för att 50 länder ska vi lyfta fram där förföljelsen är svår. Så graderade man förföljelsen i 3 kategorier. Gul, orange och röd. Där gul färg, det var allvarlig förföljelse. Orange färg, mycket allvarlig förföljelse. Och röd färg, extrem förföljelse. Så man har gjort den här listan år efter år. Och det här är årets lista. Och här kan vi se att gula länder inte finns kvar bland de 50. De finns utanför. Det betyder att förföljelsen har ökat. Så de 50 länder idag där förföljelsen är som svårast, där pågår det mycket allvarlig eller extrem förföljelse. Och så finns det gula länder utöver dessa länder. Vad talar vi om i numerär? Ja, vi pratar om var sjunde kristen i världen förföljs allvarligt eller mer för sin kristna tro. 360 miljoner. Det här är en undersökning som Open Doors har gjort länge. Det är 4 000 människor som är involverade i att plocka fram den här listan. Den sammanställs i Holland av 15 personer, varav 10 forskare. Om man gör undersökningar från varje land kommer det flera personer som med frågeformulär och beskriver hur situationen är. Så den här listan har hög trovärdighet, men blir ifrågasatt. Därför, vilket land vill komma högt upp på en sån här lista? Det är ingen merit att ligga högt upp här. Men vi har haft glädjen att få komma och bli inbjudna till Sveriges riksdag i 8 år nu. Och det är de kristna riksdagsmännen, be för dem, som bjuder in oss. Och i år, för första gången i år, så har Sverige i sin utrikesdeklaration, det vill säga det som styr Sveriges utrikespolitik, sagt att kristna i världen är en utsatt grupp. Och det har aldrig hänt förut. Men det börjar komma fram, och när ni hör talas om förföljelse av kristna så är det ofta den här listan man hänvisar till. Så det här är ett opinionsarbete som Open Doors gör, och det är också att ta ett steg i tro. Det är inte alltid riskfritt, men det är viktigt att göra det. Punkt nummer 2. Vi fortsätter med Mose liv här. I tro vägrade Mose som vuxen att låta kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. Mose överlevde alltså sin barndom. Vad hände? Du kanske känner till att Mose blev lagd i en korg och las i Nilen, och han flöt iväg. Och plötsligt så hittar faraos dotter ett litet barn i en korg och tar det här barnet och säger: det här vill jag ska bli mitt barn. Moses syster har följt med på avstånd och sett det här och springer fram: har du hittat ett barn? Jag vet vem som kan amma det här barnet. Vad bra, säger faraos dotter. Och den amman är Mose mamma. Så Mose växer upp i Egyptens centra och regeringskansli och kungapalats, samtidigt som han är en del av Israels folk. Mose kan alltså välja. Ska jag bli rik? Ska jag bli berömd? Ska jag ta Egyptens skatter och leva ett gott liv? Eller ska jag ansluta mig till det som är Guds folk och det han vill göra? Han hade ett val att göra. Mose, han är beredd att utstå för att ansluta sig till sitt eget folk. Han ville hellre fara illa än att ha en kortvarig glädje av synden, står det. Även idag finns det människor som är beredda att fara illa, för man har ett sånt hjärta för Guds församling. Så det får kosta mig allt. Det här är Yashin, nästa bild. Han är regionledare för Open Doors i östra delen av Afrika. Han kallas Yashin. Han reser runt i de här länderna, träffar många pastorer, många ledare. Och han var i Örebro och besökte oss här i runt jul och nyår. Och då sa vi: ska vi bjuda in pastoren, för han har säkert något intressant att berätta. Ja, det gör vi. Vi satte som rubrik: kristen ledare i motvind. Och så hade vi en underrubrik där också: hur fungerar man som ledare när man är utsatt och saknar stöd av myndigheterna eller till och med utsätts av dem? Det kom 16 präster och pastorer i Örebro på den här samlingen. Och så berättar Yashin om hur det är att vara pastor och ledare här. Och då sa han så här: den som säger ja till kallelsen att i den här regionen bli pastor vet, det kan kosta mig mitt liv. Jag kan dö för det här, men jag gör det ändå. Dör jag så kommer jag till himlen. Och jag vill så gärna tjäna Herren. Så det är oerhört avgörande. Det är inte som i Sverige verkligen. Det har ett pris också att vara pastor i Sverige. Men här ställs det på sin spets. Och sen så säger han så här: sen när man lever under de här omständigheterna, så säger han så här: då finns det en sak som blir viktigare än någonting annat för en kristen ledare. Och då satt man där och tänkte, vad kan det vara? Jag tänkte så. Och jag såg att de andra pastorerna också undrade, vad är det som är det viktigaste för en kristen ledare att tänka på, att vara i? Och han drog på svaret. Men sen när han kom fram till svaret så kände jag, jaha. Men ju mer jag tänker på det, ju mer rätt förstår jag att det är. Jag undrar om du också undrar, vad är det för någonting? Han sa så här, en kristen ledare måste lära sig att känna igen Herrens röst. Det finns så många röster idag som säger så mycket. Mycket kunskap, många tankar, hela flödar över oss hela tiden. Var i allt detta finns Herren? Kan jag säga, jag vet att Herren har sagt det här? Eller, jag är osäker. När Paulus säger så här, alla kan profetera, så betyder det att du och jag kan profetera. Och det första vi tänker på, en profet, ja men det är den som säger någonting. Men det börjar ju inte där. En profet börjar med att lyssna. Herre, vad säger du? Och sen, jag tror att Herren säger det här. Han har lyssnat först för att sen tala. Det här kan ni alla göra, säger Paulus. Vi kan träna oss i att lyssna in Herrens röst. Det här, alltså, man sitter nästan där inne. Jag har varit pastor i 30 år och skäms lite grann. Det här borde jag ju kunna. Men ibland är det så viktigt och så nyttigt att erkänna, trots mina brister och mina fel så kan Gud använda dig och mig. Och han kan ge oss en aha-upplevelse ibland. Det här var viktigt att höra. Och det var precis så för mig. Det var väldigt viktigt. Om du och jag ska ta ett steg i tro, så är jag övertygad om att ett steg i tro, det är att gå närmare honom. Och när jag gör det så föds det ofta en hunger efter Guds ord. Jag vill liksom få in mer. Jag kan välja en podd eller någonting annat som får ett flöde in från Gud när jag lyssnar. Så att jag känner att här händer det någonting, och min bibelläsning. När jag hör och känner att Herren är nära, så föds det också en längtan efter att komma honom nära i bön. Och en längtan efter att, finns det andra som bär på samma längtan? Kan jag ansluta mig till fler som är med och ber? Inte bara som ber för Herre, hjälp mig nu med mina bekymmer och problem, utan som tänker att, kan vi vara med och förändra saker och ting, skeenden, händelser? Det här blir man inspirerad av och känner att wow, nu händer det någonting på djupet. Man får en större övertygelse också i bönen och i ordet, som gör att tron växer och man kan mer stå upp, precis som Mose gjorde. Han valde det här och han levde nära Herren. Det tredje punkten som jag skulle vilja lyfta fram också. Den kommer där. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede, utan höll ut. Därför att han liksom såg den osynlige. Mose fick ju vara med om fantastiska under. 10 plågor, sen släpptes folket. Mose tar med dem fram till Röda havet och det delar sig, som vi sjöng. Det är underbart, det är fantastiskt. Men han var ledd av Herren. Han liksom såg den osynlige. Det står att tala som en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten. Han såg den osynlige. Har vi något som leder oss och vägleder oss? Ja, jag är helt övertygad om det. Vi har fått den helige ande. Den helige ande leder sin församling, Jesu församling, Kristi kropp, framåt. Och jag ska ta ett exempel ifrån det här området här. Jag var och besökte pastorer i den här regionen där många kristna har det väldigt svårt. Vi fick träffa en pastor där. Fanns i en stad där regimen förbjöd kristna att finnas. Så det alltså var en hemlig församling. Och så berättade han för oss som satt där och lyssnade, och så sa han så här: vi hade ett möte. Efter mötet kom några församlingsmedlemmar fram till mig och sa: vi tror att det finns en spion i församlingen. Vad ska vi göra? Så. Den här pastorn, han samlade sig lite grann, sökte Herren, vad ska vi göra? Och så bara känner han hur det kommer till honom: nej, vi ska inte göra någonting. Vi har den helige ande som strider för oss. Vi ska be för honom. Och han såg hur de där församlingsmedlemmarna gick, kändes osäkra. Var det där rätt? Men han var övertygad, vi ska be för honom. Och det gjorde man. Efter en liten tid så blev spionens dotter svårt sjuk. Och det krävdes en operation. Men i det här landet så är det inte bara att åka in till sjukhuset. Man måste betala först för att man ska kunna utföra operationen. Så pastorn och den här församlingen, som ju vi supportar på olika sätt, såg till att en läkare från ett annat land kunde flygas in till ett sjukhus som man bokade för att utföra en operation för spionens dotter. Operationen blir lyckad, och med tårar i ögonen kommer spionen fram till pastorn och säger: jag måste säga en sak till dig. Jag har varit här med oärliga motiv. Jag har blivit utsänd av regimen för att granska er, för att skriva upp, för att ta reda på saker och rapportera. Det enda jag har mött av er är kärlek. Och jag förstår att det här är inget fejk. Det här är sant. Jag vill bli döpt och tillhöra er församling. Fantastiskt. Och vi tyckte det var underbart att höra. Och så sa han så här: men, sa han, det finns andra tillfällen när jag inte, eller vi inte, gör på det här sättet. Så berättade han att den här församlingen hade en underjordisk bibelskola. Det kom unga killar från olika byar runt omkring där in till bibelskolan, gick några veckor och så tillbaks. Och så höll de på så här i 5 år och servade och tjänade de här församlingarna i hemlighet. Och så sa han så här: om vi skulle få in en spion eller någon från regimen i det här bland bibelskoleeleverna, så skulle det få förödande konsekvenser. De kan sabotera för lång framtid. Så när vi sitter där och intervjuar de som ska gå den här utbildningen, då sitter vi där, vi är 3 stycken, och vi vet om det här. Så då har vi bestämt, den här strategin ska vi ha. Så när den här ansökande eleven sitter där och vi kan misstänka att den här är nog inte riktigt på med oss på det sättet, då säger vi så här: du är välkommen att komma till oss och gå den här bibelskolan. Men är det så att du är här av ett annat motiv än att tjäna Herren, då kommer den helige ande som vi 3 har inom oss här, han kommer överbevisa oss, och då är det ingen idé, det är ingen chans, du kommer inte komma in här. Och när vi säger det, då brukar de aldrig mer söka. Så det hade han en helt annan attityd. Men den helige ande vägledde och guidade honom. Jag blev så uppmuntrad av det här. Tänk att man kan få vara så svag, men bli så stark i övertygelsen om att vem leder församlingen? Herren. Och att det finns ett lyssnande där och en ödmjukhet och en möjlighet att tro att Gud vill göra någonting fantastiskt. Jag är klar med min predikan nu, men jag ska bara avrunda och gå in för landning och säga att det är tid att ta ett steg i tro. Ibland kan man undra, var ska jag börja? Jag tror att Herren verkligen vill att du och jag tar steg. Jag kan känna det i mitt eget liv ibland. Man liksom faller tillbaka, men man behöver inte vara där. Man kan komma tillbaka och känna, nej, men nu vill jag bestämma mig igen. Så det var mycket bättre för, nu har åren gått. Glöm det. Herren kallar på nytt. Och han tror jag vill resa upp människor som framförallt tar en bönetjänst. Vi har det här magasinet i Open Doors. Jag tror vi har en bild där också. Med en bönekalender i här. Man kan be för förföljda kristna varje dag om man vill. Och så är det datum och så ber man med någon bön. Och det här är så bra. För jag kan känna ibland att det blir kramp i mitt böneliv. Jag liksom fastnar. Men att få inputs ifrån vad Gud gör i andra delar av världen, då kan jag känna plötsligt att jag är en viktig del i någonting Gud gör i den här världen. Och det finns idag 12 000 i Sverige som får det här magasinet. Och vi delar ut det här gratis. Så du kan få det här hem till dig gratis och bli en bönepartner med Open Doors. Och jag vet, jag pratade med någon innan här, det finns bönepartners här idag. Så vill du det, så är det bara att skriva upp ditt namn vid mitt bokbord där ute, så ska du få vara med. Och jag tror att det här, att förstå, är det någonting jag tycker är viktigt idag, det är att förstå att det pågår idag en andlig kamp. Den onde är besegrad på korset, ja, men han är fortfarande aktiv. Och han slår på den Kristi kropp. Det är därför vi har sån förföljelse. Det är ingen slump. Eller att folk tycker att kristna är såna hemska människor, de ska bara förföljas. Det är inte så det går till. De flesta kan tycka att men kristna, de har rätt så bra värden. Men ändå trycks de ner. Därför att det pågår en andlig kamp. Men där kan du och jag få vara med och strida i Jesu namn. Man får be och då händer det någonting. Och det händer någonting med mig också, där jag får ta ett steg i tro. Och det är ett bra sätt att närma sig också det här som broder Andrew fick uppleva. Vad har du för nytta av en sån som mig? Ja, han hade nytta av honom. Och han har nytta av dig. Men det finns en som talar om för dig att nej, Gud har ingen nytta av dig. Men det är inte Gud i himlen. Det kommer underifrån. Herren vill resa upp sitt folk. Han vill resa upp Kristi kropp. Och det kan vi kanske också få behöva framöver i Sverige också. Vi vet inte mycket om framtiden. Men Gud vill rusta sin församling. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, du har all makt i himmel och på jorden. Men vi öses över av att det är bara mörker, det är bara skjutningar, det är bara besvär, det är bara problem. Och vi ser dödsryckningar av den onde själv. Men du finns mitt i mörkret. Du kan stråla in och göra det mörka ljus. Du kan låta din helige ande verka. Och jag vill på ett särskilt sätt be för församlingen här i Karlstad. Nu ser jag att det är 50 personer på den här alfakursen. Herre, jag ber att vi får lägga till en nolla. Att det får bli 500 människor som kommer till tro. Det är böner vi kanske tror är omöjliga, men för dig är ingenting omöjligt. Du kan göra under. Vi ber för vårt land. Vi förstår att det måste till någonting nytt, Herre, som gör att du går framåt på nytt igen. Det finns så många som längtar efter dig, Herre. Och låt oss, låt mig få vara en liten, liten länk till någon människa. Med kärlekens budskap, med sanningen. Tack för att vi inte har fått modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. Tack att den bor i oss. Tack att du hör oss när vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen.